Min värsta tanke är att hon ska gå bort.
Ja, men det är klart.
Och då så känner jag att min värld kommer att gå under och jag kommer aldrig bli mig själv igen. Min trygghet försvinner ju och jag kommer inte klara mig själv.
Det här är radiopsykologen i P1 där du strax hör Elvira om de starka banden till sin mamma och skräcken att förlora henne. Radiopsykolog, det är Lasse Övling.
Jag är en otroligt känslig kvinna och väldigt beskyddande kan jag säga när det kommer till min familj och folk som står mig väldigt, väldigt nära. Jag kan bli lite aggressiv när någon gör dem något ont eller säger något fel. Då vill jag gärna vara där och skydda. Till exempel när jag är på jobbet så händer det någonting eller jag får ett samtal om att det kan vara något litet eller något stort i familjen. Då släpper jag liksom allt och går därifrån. Jag hamnar till lite diskussioner med min chef om det. Och jag tycker ju att jag gör rätt då, men det kanske inte hon tycker. Så har jag märkt att med vänner också att jag gärna tar deras strider om de har hamnat i någon slags skit, om man säger så.
Så vad gör det här? Vad är problemet för dig?
Att jag kan bli så arg att jag börjar gråta. Och då är jag inte ledsen, utan då är jag så arg att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Liksom. Och sen att min mamma till exempel, hon är ju ensamstående och har varit det hela livet. Och jag har väldigt så här katastroftankar när det kommer till henne. Jag vill helst inte att hon ska vara själv. För jag är rädd att hon ska känna sig ensam. Jag är rädd att det ska hända henne någonting. Något dåligt.
Okej.
Okay. Det kan bli lite för mycket för mig ibland att jag kanske ska vara överallt.
Ja, det hör jag. Hur påverkar det ditt liv?
Jag kan bli väldigt stressad. Eller jag är en väldigt stressad människa, har jag märkt. När jag var yngre så var vi kanske ute, jag och några vänner, och sen innan vi skulle hem då så brukade jag ringa mamma och fråga liksom, behöver du någonting i affären? Ska jag köpa med mig mjölk? Och så gick jag till affären, köpte med mig allt hon behövde. Och så gick jag där med mina påsar och mina vänner bara tittade på mig och tyckte jag var lite konstig. Men för mig så var det typ att det är min plikt, jag måste hjälpa till. Alltså jag har varit lite så här stressad hela sen jag var liten och haft koll på vad behöver mamma, vad behöver den.
Just det. Och vad betyder det här för dig idag som vuxen med relationer? Och
jag håller väldigt hårt i dem jag älskar. Jag har en pojkvän idag som jag har varit med ganska länge och jag är väldigt rädd för att förlora honom. Jag vill gärna hålla honom väldigt hårt. Och samma med min familj, vi står varandra väldigt nära och vi finns alltid där liksom för varandra. Ibland så vill jag ju bara att jag inte ska vara så orolig eller så rädd för att det ska hända någonting.
Nej.
De klarar sig själva. Så,
det är det du egentligen vill ha hjälp med på något sätt kanske? Att förstå hur du ska kunna släppa en del av din oro?
Precis.
Du, din pappa, vad finns han i historien?
Min pappa gick bort när jag var 4 år. Alltså, mamma har ju varit ensam hela livet och hon har aldrig hittat någon ny eller ens tagit hem en ny man i våra liv eller något sånt. Hon har alltid varit ensam. Och så är det ju min äldre bror och sen har jag 2 halvbröder från pappas sida också. Där en av dem också gick bort när jag var 14. Så man gick från att vara en hyfsat stor familj till att bli väldigt få.
Du har varit med om flera dödsfall.
Precis.
I din uppväxt. Hur gick det till när pappa dog? Vill du berätta?
Han gick bort i en hjärtattack och vi var på en liten strand. Och så pappa älskade att fiska så han sa det till mamma att jag går bort till bryggan där borta och fiskar. Det var en liten bit bort. Så mamma stannade kvar och så tog hand om barnen. Sen så sa mamma att men vi går och tittar till honom för det har gått en bra stund. Så gick vi och på vägen dit så ser vi en ambulans och det är så här tumult och det ligger någon på marken i en sån brits. Och vi kommer närmare. Jag ser pappas tofflor, hans badtofflor. Och sen så är det bara helt svart. Sen minns jag inte så mycket mer.
Du ser pappas tofflor.
Ja.
Och han ligger där på stranden.
Ja.
Är det många människor runt honom då, eller?
Ja, det är mycket folk. Ja.
Mycket folk. Och det står en ambulans.
Precis. Och sen är det bara helt svart.
Ja. Och hur är det nu när du berättar det här?
Nu så känns det helt okej. Men när jag var yngre så kunde jag inte prata om det. Då brast jag liksom så fort jag fick den frågan. Men jag har funderat länge på, men varför blir jag så ledsen? Jag känner ju inte pappa egentligen. Jag fick aldrig lära känna honom. Jag har bara inte haft en pappa. Men sen jag har tänkt på det så, när jag var yngre så var mina vänner, deras pappor hämtade dem alltid efter träningen eller efter skolan. Och pappa gjorde si och pappa gjorde så. Och jag fick aldrig säga det riktigt.
Nej.
Så jag tror mer att det var därför jag blev ledsen. Men idag så känner jag att det är helt okej. Jag tycker mer att det är jobbigt för mammas del, för att hon ska behöva vara ensam.
Men du, alltså du var ju med om en väldigt traumatisk upplevelse när pappa dog.
Ja.
Det är klart, när man är 4 år då har man inte alltid så många minnen. Du har några minnen och sen säger du att det blir svart.
Ja.
Vad minns du efteråt? Vad hände? Har du minne om hur det var för din familj och runt omkring när pappa var död?
Jag har inte så jättemycket minnen. Men jag har kassetter, när man filmade när man var ung. Och det fanns en kassett uppe på våran hylla som låg där ganska gömd. Och jag var en väldigt nyfiken unge. Så jag tog den en dag och låste in mig i mitt rum. Och så satte jag på den och där ser jag pappa ligga i öppen kista och att våra familjemedlemmar då går runt kistan så här och säger farväl en sista gång. Och sen så ser jag hur mamma kommer där runt kistan och håller mig i famnen och min äldre bror i handen. Och jag blev helt kall när jag såg det här och bara helt stilla. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen, för det kändes som att jag hade gjort något dumt nu, att jag hade tittat på det här. Vi pratade inte så mycket om hela den här pappa-grejen när vi var små. Men som tur är så har vi väldigt mycket videos från när vi var yngre. Och vi kan se hur pappa älskade att dansa och han var alltid glad. Så det är kul att vi har de här grejerna, för det kan ju väcka lite gamla minnen.
Men när du ser de här videos med pappa som dansar, hur är det för dig?
Det känns lite tråkigt att jag aldrig fick liksom ha det hela livet. Att jag kunde få med honom och ha honom runt mig när jag är äldre.
Så du kom i kontakt med din sorg när du ser honom på video?
Ja, ja precis.
Vad förändrades i din familj, tror du? Även om du inte har så många minnen eller mycket minne från 4-årsåldern, Vad tror du hände i din familj när pappa dog?
Jag tror allting blev ganska stressigt. Mamma var ju ny i landet, om man säger så. Och kunde inte så bra svenska. Så det var ju bråttom att hitta ett jobb. Och tog första bästa bara för att få in pengar. Mamma har berättat det nu efterhand, att jag vägrade gå till förskolan. När jag var liten, varje gång mamma lämnade mig där så grät jag hysteriskt. Och då trodde fröknarna att nej, men hon kommer vänja sig, det är bara en fas nu tills hon vänjer sig. Men jag vande mig aldrig, utan det fortsatte. Så till slut så sa fröknarna att vi vet inte vad vi ska göra med henne, för hon fortsätter, hon blir inte bättre. Och då tog de beslut så att nej, men då får jag vara hemma. Så jag gick inte till förskolan alls. Och mamma fick ju ta med mig till jobbet. Hon var diskare, så jag fick sitta på en back och bara titta på henne när hon jobbade. Och försöka hjälpa till lite grann. Så jag tror allting var så här en stressig situation helt enkelt. Man kanske inte hann tänka så mycket, utan man var bara tvungen att agera.
Ja. Hur tror du att mamma hade det?
Jag tror att mamma hade det väldigt kämpigt. Väldigt, väldigt kämpigt. Men hon har ju varit en grym mamma. Verkligen en krigare. Och jag hoppas att jag blir som henne i framtiden. Men hon har ju haft det väldigt svårt. Hon har alltid varit själv. Och hon har alltid löst det själv. Jag tror hon har haft det jobbigt faktiskt. Men jag har inga minnen av att jag har sett henne så här nedbruten eller ledsen. Jag har alltid sett ett smile på ansiktet. Liksom.
Mm. Så när du har de här bilderna från förskoleåldern med att du var med mamma på jobbet.
Ja.
Vad är de minnena fyllda med för känslor?
Min glädje på något sätt. För jag tyckte det var så kul att se alla de här coola tvättslangarna som de tvättade disken med. Och när maten kom och de hade dem i sådana stora lådor och kom in med den.
Mm.
Jag tyckte det var så coolt att jag fick sitta där och vara med om det här.
Mm.
Vara med mamma. Det har alltid varit jag och mamma. Jag är så fäst vid henne.
Ja. Och när du var med mamma redan som liten då, så hade du också koll på henne?
Ja, precis. Det stämmer.
Och när du inte var med mamma, minns du hur det var?
Jag tänkte ju alltid på henne. Och vi hörs ju flera gånger om dagen för att kolla läget och om allt är bra, om hon behöver något. Och när jag jobbar så ringer jag henne varje rast för att kolla av. Och jag har försökt nu när jag har pojkvän då, så är jag ganska mycket hos honom och sover här. Men och mamma har ju tyckt att det har varit lite jobbigt. Hon vill inte bli bara hemma själv. Och ibland kan hon ringa och säga, jag känner mig ensam, kan inte du komma hem? Och då får jag ju jättemycket ångest.
Mm.
Och blir lite så här smått irriterad. För att det känns som att jag dras åt alla håll.
Mm. Så du slits mellan ditt eget liv och mammas precis. Behov. Mm.
Ja, precis.
Mm.
Exakt.
Har mamma några andra nära sig?
Det är väl alltså barnen då, mig och min storebror. Och sen, hon har någon granne och någon kollega. Så här, men det, hon umgås inte med någon. Det är ju bara telefon i så fall, att de pratar i telefon.
Mm.
Med sin syster i hemlandet och så. Men...
Mm. Hur är det för dig när du tänker på hur mamma har det?
Mm. Jo. Jag tycker det är lite jobbigt att hon ska vara hemma själv. Och jag tänker sen när jag ska skaffa familj eller flytta ut, och ska hon vara själv då? Jag får ju panik över den tanken. Hon kommer inte träffa någon, hon kommer inte jobba då, är hon passionerad, och vad ska hon göra?
Ja, vad ser du framför dig i det här scenariot?
Att hon ska bli deprimerad för att hon är så ensam.
Ja.
Det är min värsta.
Det är din värsta tanke. Mm.
Verkligen. Och när jag träffade min pojkvän tidigt i vårt förhållande, så sa jag till honom att bara så du vet att flyttar vi ihop i framtiden så kommer jag ta med mig min mamma. Och det kanske är jättekonstigt att säga, men vi är uppväxta från samma kulturer, och för honom var det så här, ja men det är konstigt.
Nej.
Och sen när jag har pratat med mamma om det, då blir hon ju galen och säger nej, jag vill inte störa er, och du vet, låt mig vara.
Okej. Men vad är det som gör att hon slår ifrån sig det, tror du?
Hon säger, jag vill inte störa er. Ni ska liksom leva ert liv och vara själva och ha det bra. Och jag vill inte vara där, för att säga så här, gammal och ska göra... Jag har mina behov liksom.
Mm.
Men jag brukar säga det att nej, men jag kan inte lämna det ensam. För jag vill ju ha det med. Och så då har hon sagt någon gång att den dagen jag inte klarar mig själv och inte kan ta hand om mig själv, då sa hon att då är det en annan sak.
Mm.
Liksom. Och då sa jag det, okej, mamma.
Det Det hörs med vilken värme du pratar om din mamma.
Ja, verkligen.
Mm. Och du blir ibland irriterad.
Ja, jag blir väldigt. Om någon säger något fel eller något dåligt om henne, då blir jag ju galen. Jag minns när jag var yngre och vi gick i affären och skulle handla, för jag var ju alltid med henne vart hon än gick så här. Så om någon råkade stötta till henne, råkade gå in i henne så här, då blir jag ju galen. Jag vände mig om och skrek till och så, vad gör du? Se dig för.
Mm.
Jag var väldigt så här, ingen rör henne och du vet.
Ingen rör min mamma.
Precis.
För att, om du fortsätter meningen, ingen rör min mamma för att...
Då blir jag vansinnig och hon kommer skadas eller... Man får inte göra henne något ont. Gör henne inget ont liksom.
För då kommer hon att skadas.
Ja. Min värsta tanke är att hon ska gå bort.
Ja, men det är klart.
När jag har tänkt det ibland så här och så känner jag att min värld kommer att gå under och jag kommer aldrig bli mig själv igen. Vart ska jag ta vägen? Min trygghet försvinner ju och jag kommer inte klara mig själv. Liksom.
Det är den bilden du har.
Ja, ja, precis.
Och det är ju din berättelse genomgående, Elvira. Mm. Att du har sett och förstått, anat och förstått mammas behov.
Ja.
Egentligen mer än dina egna behov, kanske.
Ja, det är sant.
Och det var nödvändigt. Mm. Livet blev som det blev. Mamma stod ensam med barn och du som en känslig liten tjej anade och såg och anpassade efter det att mamma får inte försvinna också.
Nej,
och mamma får inte bli deprimerad. Mm. Och du bara tar in en tanke att mamma kommer ju dö en dag.
Mm, precis. Ibland så tänker jag ju att när jag får en sån här verklighetsuppfattning eller vad man ska säga, så alla går ju igenom det här. Det är ju inte bara jag. Jag är inte ensam. Alla kommer förlora sina föräldrar en dag. På något sätt så känner jag att, men det är inte på samma sätt som om jag, när jag kommer göra det, för det känns som att man ingen förstår och ingen, att det kommer kännas extra jobbigt just för mig.
Mm.
Det har ju bara varit hon hela tiden.
Ja, och du har tagit så stort ansvar.
Ja, verkligen.
Så det är klart att det är som du säger, det blir en djup sorg den dagen som din mamma dör. Hur kommer ditt liv att bli den dagen mamma dör? Om hon nu dör före dig.
Ja, det kommer nog bli tomt, tror jag. Väldigt tomt. Och mamma är ju den jag alltid vänder mig till när jag tycker att någonting blir jobbigt. För hon är ju den jag litar på mest. Jag kan ju inte prata på samma sätt med mina vänner. Jag tänker att då kanske jag har egna barn. Och mitt egna liv förhoppningsvis. Och på något sätt så kanske inte sorgen blir lika stor. För att jag kommer ändå ha ett annat ansvar då.
Mm.
Kanske att ta hand om mina egna barn.
Mm.
Och sen så har jag ju min bror som går igenom samma sorg då.
Mm.
Kanske. Ja.
Du kan ju prata om det här, Elvira.
Ja.
Och hur är det att prata om det just nu?
Det känns helt okej faktiskt.
Helt okej?
Ja.
Du har förmågan att kunna berätta, reflektera, dela. Men till din fråga om hur du ska kunna möjligen släppa lite av din oro.
Mm.
Får du någon tanka själv så här under samtalet?
Jag vet inte riktigt faktiskt hur jag ska göra. För det känns som att jag alltid kommer ha den oron. Min kille brukar säga det att du tror att du är mer behövd än vad du är.
Mm.
Och jag tror han ser ju mig och han känner ju väl att jag kanske kan bli lite för mycket ibland med det.
Mm.
Men jag ser ju inte det. För mig är det så. Nej, hon har ju alltid behövt mig.
Hon har alltid behövt dig.
Ja.
Speciellt sen pappa dog.
Precis. Och även om hon har gjort det mesta själv och klarat sig själv, så har jag i alla fall försökt hjälpa till med de här små grejerna.
Mm.
Med det jag har kunnat hjälpa till med.
Mm. Men om det är så att din pojkvän har lite rätt?
Ja, det kändes lite när han sa det faktiskt. Jag fick en sån, oj, det kan stämma. Men jag vill ju inte erkänna det.
Du vill inte erkänna det?
Nej.
Hur är det nu när du pratar om det?
Jag skäms lite.
Ja, då är du på rätt väg, är det vi? Att du kan märka skammen, för då är det en lite ovan tanke för dig förmodligen.
Precis.
Hur låter tanken om du sätter ord på den bara?
Jag känner mig som ett barn, typ att jag kanske aldrig kommer att bli vuxen, för jag är så fäst vid mamma och... Men det känns ändå lite att, ja, men lite pinsamt kanske att för människor tänker att ja, när ska hon växa upp? Släpp mamma nu, och du vet så här.
Ja. Och tänk om det är så här som du säger, att du blir psykologiskt, så blir du eller har varit ett litet barn.
Ja, precis.
Som behövde mamma då.
Mm.
Men att det här mönstret finns kvar. Därför att kanske just det här traumatiska du var med om, ni var med om.
Mm.
Att det inte riktigt har läkt.
Nej.
Att du inte fått sörja på det sätt som du kanske skulle behövt.
Precis.
Och då finns mönstret kvar. Och då är det faktiskt så att jag vill uppmuntra till att du gör någonting bra när du kan säga att jag skäms över att känna mig som ett litet barn. Därför det är början till att börja acceptera och se att men så här är det kanske för dig. Det är inget konstigt. Så här är det för väldigt många människor som är med om traumatiska erfarenheter som barn. Att vi sitter kvar i ett mönster.
Just det.
Och det är ju just det känslomässiga. För på alla andra möjliga sätt är du ju vuxen.
Mm, ja, precis. Exakt. Ja, jag har ju skött i mitt liv liksom och gör rätt på det sättet.
Ja, absolut. Så du kan vara stolt och glad över att du kan vara vuxen och skapa ett bra liv. Ja. Men just i det här med rädslan, omsorgen och kring mamma, så kanske du just sitter kvar i det frusna ögonblick. Till och med det frusna ögonblick när pappa dog. Då allt blir svart.
Ja.
Ja, exakt. Mm. Ja. Vad tänker du just nu?
Jag tänker på hur livet kunde bli så här. Ibland så känner jag att tänk om pappa hade levt, och tänk om min ena halvbror då, som också gick bort, hade varit vid liv, och vilken stor familj vi hade varit.
Mm.
Och jag hade varit yngst av alla då bröderna som är äldre, och mitt liv hade sett helt annorlunda ut, tror jag, än hur det ser ut idag.
Ja. Och vad är känslan när du tänker så?
någon slags längtan. Jag har lite längtan efter den här stora familjen och vi ihop och mamma så här lycklig med sin man. Och,
Och jag tror, Elvira, att det kan vara värt att du ger dig tid då och då att få landa i sorgen och längtan. Det är som att knyta an till den här 4-åriga tjejen i dig.
Mm.
Och känna och märka kanske mer och mer att det händer någonting där i ditt liv.
Mm.
Som påverkade dig och naturligtvis mamma också så mycket så att, att det har präglat dig.
Mm.
Kring relationen till mamma så starkt.
Ja.
Och kanske också den här aggressiviteten, vilket inte är ovanligt, att aggressiviteten ligger mer som ett uttryck för sorgen som inte får komma fram.
Just det. Ja, det är ju exakt så.
Får du någon spontan tanke hur du vill i så fall gå vidare och forska, undersöka det här i dig?
Jag tror aldrig jag har funderat på det riktigt. Det känns ju fullt normalt för mig att det är så här det kommer vara.
Mm.
Mm.
Ligger det långt ifrån dig att professionellt gå till någon terapeut?
Mm, jag har funderat på det ibland, men jag har ju alltid tänkt att alltså jag är ju frisk och glad och så här. Jag har inte så mycket så här psykiska besvär, eller jag har inte psykiska besvär och jag tänker folk har det värre och att jag behöver inte hjälp liksom, jag mår bra och det finns andra som behöver den hjälpen.
Du har lätt att tänka så, Elvira.
Ja,
tänk om du skulle säga att det är inte så att du tar plats från någon annan. Men du skulle kunna göra det här för din egen skull om du är intresserad. Att gå vidare med att få hjälp och forska i hur saker hänger ihop i ditt liv.
Ja, exakt.
Vad tar du med dig om du skulle bara ta någonting som du har pratat om som du tycker är viktigt för dig?
Jag kommer nog ta med mig en skön känsla och ett väldigt bra samtal. Och jag tror inte jag har pratat ut om det så här någon gång. Så förstående. Och då har jag nog brutit ut i tårar och varit mer ledsen och fått en kram kanske. Men nu kändes det ändå starkt och så här vuxet, om man säger så.
Oavsett hur du kommer göra med det här, jag önskar dig lycka till att forska
tack
vidare.
Tack så jättemycket.
Hej då.
Hej.
Du har hört radiopsykologen i P1 med Lasse Övling som du når genom att mejla radiopsykologen@sverigesradio.se. Berätta vad du vill ta upp med Lasse så kontaktar vi dig. Vill du höra alla tidigare program så hittar du dem i appen Sveriges Radio Play. Producerade idag gjorde Anna-Klara Weingarten. Tekniker, det var Viktor Bergdahl. Och programmet, det görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.